Halleluja. Amen. Vad fint att få vara här igen. Och det är ju ett speciellt ansvar att få vara i Vetlanda fria församling som har så många följare och lyssnare. Fler än kanske någon annan församling i hela Sverige. Men det är gott då att få luta sig mot den helige ande. Utan honom så vore det ju ingenting. Men nu har vi en hjälpare som har lovat att leda oss fram till hela och fulla sanningen. Som vill uppenbara Guds ord och lysa över det och göra det levande för våra hjärtan. Och det tror vi att han vill göra idag också. Och nu blir det lite fast föda. Jag hoppas ni orkar med det. Så att det inte bara är välling. Jag vet inte vad jag gjorde av mina glasögon. Men kan du gå in på kontoret och titta vad glasögonen är. Jag ska läsa ett ord här ifrån första Mosebok. Det 30:e kapitlet tänkte jag en liten vers. Nämligen den 22:a versen. Titta vad fint. Tusen tack. Det här är min älskade fru Sirsa som jag är så glad att ha med min sida. Amen. Hon hjälper mig med allt. Amen. Vers 22 i första Mosebok, det 30:e kapitlet. Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Och hon blev havande och födde en son. Och då sa hon: Gud har tagit bort min skam. Och hon gav honom namnet Josef och sa: Herren ska ge mig en son till. Amen. Tack Jesus för att du vill välsigna nu det här ordet. Och hjälpa oss Jesus så att vi kan både förstå det och ta det till oss och omsätta det i våra liv i vardagen. Tack Jesus för den heliga ande som vill lysa över ordet Herre och göra det levande. Amen. Amen. Rakel, hon hade ju varit ofruktsam som det står här i många år och bett år efter år om att få en son. Men det tog väldigt lång tid. Och till slut så får hon den här sonen som hon har längtat efter och bett om. Och då skulle man ju kunna tycka att Rakel skulle ha varit nöjd och tacksam. Och tänkt att ja, nu har jag nått mitt mål. Nu har jag fått det jag har bett om. Men istället så säger hon de här lite märkliga orden: Herren ska ge mig en son till. Och med det så talar Rakel in i framtiden. Och hon talar profetiskt, skulle jag vilja säga, ända in i vår tid. Därför att som vi säkert vet så är Josef en bild på Jesus. En förebild på Jesus i så många avseenden. Men Benjamin, han är, skulle jag vilja säga, en bild på församlingen. Den yngre sonen. Jesus, han är vår äldre bror. Men Jesus skulle också få söner som skulle bli lika honom. Och så ser vi hur Lea, som är en bild på lagen, hon föder faktiskt 10 söner innan Josef föds. Och talet 10, det talar om 10 Guds bud, det talar om lagen. Men det spelar ingen roll hur många söner lagen kunde producera. Jesus måste också komma med nåden. Och så står det att Jakob, han hade Josef mer kär än de övriga bröderna. Och han gav honom också en mantel, står det, med många färger. Och en del bibelkommentarer menar att det var en kunglig mantel. Och bröderna, de säger när Josef berättar om sina drömmar: ska du nu också vara vår kung? Det är som att lagen, den är missundsam. Och när en människa får nåd, då tänker lagen att nej, men så där lätt kan det väl ändå inte gå. Han får väl lida lite grann också och visa att han är förtjänt på något sätt utav den här nåden. Den hemmavarande sonen, han blev förnärmad när den här sonen som hade varit ute i fyllan och villan, om man ska säga det så, kom tillbaka och tyckte att nej, men det där är ju orättvist. Jag har ju varit här hemma och gjort mig förtjänt utav mycket mera, men jag har inte fått någonting. Och så kommer han, den här drummen, och ska få en sån fantastisk fest. Men så är det med nåden. Och lagen och nåden kan aldrig någonsin förenas. Lagen förstår sig inte på nåden. Men det är så underbart att Gud har gett oss nåd. Halleluja. Och trots brödernas avundsjuka så står det att Herren var med Josef i allt det han företog sig. Och till och med i egyptiskt fängelse så var Gud med och välsignade Josef och lät honom ha framgång på alla områden. Och så en dag så lyfts han upp ifrån fängelsecellen rätt upp till faraos högra sida. Och så får han det egyptiska namnet Sabrekpania, som betyder människosläktets befriare. Men det är så underbart att Bibeln säger att du och jag, vi är införsatta med Kristus på faderns högra sida. Och på den sidan så är det alltid seger. Så att oavsett hur du känner dig så kan du se utifrån Bibeln att du är mer än en segervinnare. Inte på grund av dig själv utan på grund av den position som Jesus har insatt dig i vid sidan om sig själv. Och så ser vi när Benjamin föds, så föds han med stor smärta. Och Rakel kallar honom också till och med för min smärtas son. När vi föds in i Guds rike så är det också med smärta. Och när vi lever det kristna livet så upplever vi av och till också en viss smärta. Bibeln säger att i världen lider ni betryck. Och Jesus säger att ni ska bli hatade utav alla för mitt namns skull. Men så dör Rakel och Jakob ger honom just namnet Benjamin som betyder högra handens son. Och den högra handen eller armen, ja, den talar om styrka, den talar om kraft. Och det är precis det som vi också har vid sidan utav Jesus. I honom så förmår vi allt. I honom har vi alltid den kraft och den styrka som vi behöver. Och det står så här i första Mosebok, det 48 kapitlet, att Jakob välsignade Josefs söner Efraim och Manasse. Och då korsar han sina händer så att den yngre sonen får den äldre sonens välsignelse. Och så talar det om att vi igenom Jesu Kristi kors har fått den äldre sonens välsignelse. I Jesus Kristus så har vi blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. I honom har vi allt. I honom har vi fått förstfödslorätten. Och det är ganska intressant när vi läser Bibeln att vi ser hur den yngre sonen gång på gång får den äldre sonens välsignelse. Vi ser det i Ismael och Isak. Isak var den yngre sonen, fick den äldre sonens välsignelse. Vi ser det i Jakob och Esau. Jakob var den yngre sonen som fick den äldre sonens välsignelse. Och vi ser det här i Efraim och Manasse. Den yngre sonen fick den äldre sonens välsignelse. Och Jesus han säger till och med så här att den som tror på mig, han ska göra de gärningar som jag gör. Och ännu större än dessa ska han göra. Jag låg faktiskt och tänkte på det här i natt. Vad betyder det här egentligen? Jag tänkte på hur Jesus kallade ut Lazarus ur graven. Han hade legat där i 4 dagar, ruttnat och luktade. Och så kommer han ut livslevande. Och så säger Jesus, större ting än dessa ska ni göra. Hur menade Jesus? Jo, men så tänkte jag på det största utav alla under. Vad är det? Jo, det är när en människa blir född på nytt. Det är mycket större än när Lazarus klev ut ur graven. Och så kan du och jag vara med och hjälpa människor in i Guds rike, födas på nytt. Och så får vi se det ena miraklet efter det andra som är större än allt detta som sker på det fysiska området. Ännu större än dessa. Och så står det där i Moseboken, första Mosebok 48, att Josef han behöll Simeon som en pant för att få till sig Benjamin. Och Simeon, det betyder hörande. Och det var som att Israel, när de inte tog emot, förlorade sitt hörande. Bibeln säger att med seende ögon ser det inte och med hörande öron hör det inte. Och så trädde Benjamin fram. Församlingen som hade varit en hemlighet i alla tider träder fram. Men det här är ju naturligtvis också en uppmaning till oss att inte förlora vårt andliga hörande, utan höra vad anden säger till församlingen. Och så läser vi om den här fantastiska festen som Josef ordnade åt bröderna. Och då står det att Benjamin, han fick 5 gånger så mycket som de övriga bröderna. Och när de andra bröderna fick 1 högtidssträckt så fick Benjamin 5 högtidssträckter. Benjamin var ju visserligen en ung man på den här tiden och kanske han fortfarande växte och hade kunnat äta en hel del. Lite mer till och med än de andra bröderna. Men 5 gånger så mycket. Det är ju fullständigt osannolikt. Vad talar det om? Jo, det talar om att Gud vill ge oss mer än vad vi kan tänka eller bedja om. Han ger oss inte nätt och jämnt. Han ger oss inte ens vad vi behöver, men han ger oss på ett överflödande sätt. Både det vi själva behöver, så också att vi har någonting över att också ge och välsigna andra med. Så att vi ska inte förvänta oss droppar och småsmulor, utan vi ska förvänta oss mer än nog i överflödande mått. Och talet 5, det talar dels om Guds nåd och det talar om framtiden. Vi ser hur det här talet 5 förekommer gång på gång i samband med både templet och tabernaklet. Det var 5 tvärstänger på sidorna i tabernaklet och kopparaltaret, det var 5 gånger 5 alnar. Och det var 5 stycken pelare i templet. Och vi ser hur det var 5 präster med Aaron och hans söner. De 5 första böckerna i Bibeln talar om framtiden. Liksom både templet och tabernaklet talade och profeterade om framtiden. Det var 5 stycken jungfrur som förberedde sig för Jesu ankomst. David tog 5 släta stenar för att förbereda sig för attacken emot Goliat. Och Gud har gett 5 tjänstegåvor för att förbereda församlingen för det som ska komma. Och när vi läser om Betestadammen så står det att det var 5 pelargångar vid den dammen. Men det var bara 1 person som blev helad. Och då menar en del att ja, han står där som ett exempel på att Gud utväljer vissa personer som ska bli helade. Och de andra, de kan inte bli helade hur mycket de än ropar och ber och tror. Men sanningen är ju den att det var bara den här mannen som höll sig framme. Och de 5 pelargångarna talar om det som skulle ske i framtiden. När Gud inte utväljer en och annan till att uppleva hälsa. Men där hälsa helt enkelt är barnens bröd. Någonting som hör oss till igenom Jesu fullbordade verk. Det naturliga tillståndet i Guds församling, det är inte sjukdom. Det naturliga tillståndet, det är hälsa. Är någon sjuk? Ja, då vet vi vad Bibeln säger. Då ska han kalla till sig församlingens äldste, så de ska smörja honom med olja. Och trons bön ska göra honom frisk. Det tror vi på, det praktiserar vi, det håller vi fast vid, oavsett hur det känns eller ser ut eller vad människor säger. Så var ju festen över och bröderna skulle ge sig iväg, och Josef lägger sin silverbägare i en av sädessäckarna. Silvret i Bibeln, det talar om försoning. I öknen så skulle varje israelit ge 2 shekel silver i försoningspenning. Men bröderna, de var ju inte intresserade utav silvret. Tvärtom så upplevde de sig anklagade när de upptäckte den här silverbägaren. Det som betydde någonting för dem, ja, det var ju säden som fanns i säckarna som skulle mätta deras magar och lösa deras problem. Och säden, ja, det talar ju om Guds ord. Guds ord, det är oerhört viktigt, men Guds ord är ändå inte ett självändamål. Jesus talade till fariseerna och sa att ni rannsakar skrifterna för att ni i dem tror er ha evigt liv. Men skrifterna, sa han, talar om mig. Vi kan tala om frälsning. Men frälsningsläran måste ju peka på frälsaren. Vi kan tala om andens dop och förkunna om andedopslära. Men den läran måste peka på andedöparen. Förkunnelsen om helande får inte stanna vid teknik och metoder, utan måste peka på helbrägdagöraren. Varje ord måste liksom lyfta fram Jesus och hans försoning som silverbägaren talar om. Och vi önskar ju att lära känna honom, precis som Paulus ropar ut och säger, jag önskar att lära känna honom och hans uppståndelseskraft. Ja, men Paulus, du kände väl Jesus? Ja visst, han hade suttit vid Gamaliels fötter och fått den bästa och mest gedigna undervisning någon kunde få på den tiden. Han kunde förmodligen hela Gamla testamentet utan till. Men det handlar inte om en intellektuell kunskap och förståelse, utan vi måste lära känna honom på det personliga planet, så att Jesus får bli vår vän som igenom den heliga ande bor i våra hjärtan och som vi umgås med, som vi lyssnar till och som vi talar till. Halleluja. Ja, bröderna, de kände inte igen Josef. Emmausvandrarna, de kände inte igen Jesus, trots att han utlade skrifterna för dem om vad som stod skrivet om honom både i profeterna och Moseböckerna. Därför att bröderna, ja, de hade ju inte förväntat sig att det var Josef som stod där. Och Emmausvandrarna, de förväntade sig inte att Jesus skulle komma och vandra vid deras sida. Och på det sättet så kan vi också med våra föreställningar blockera det Jesus vill uppenbara. Men många gånger så kommer Jesus och överraskar oss på ett sätt som vi inte hade räknat med. Och därför är det så oerhört viktigt att vi är öppna, helt enkelt, förväntansfulla för vad den heliga ande vill göra. Därför att den heliga ande vill hela tiden uppenbara Jesus för oss. Göra honom levande. Låta honom träda fram utifrån skrifterna och uppenbara sig så underbar och härlig som han i själva verket är. Och så läste vi att Benjamin, det betyder högra handens son. Och i predikarboken, det 10:e kapitlet, så står det någonting väldigt intressant. Det står nämligen att den vise har sitt hjärta till höger. Dåren har sitt hjärta till vänster. Och nu är det kanske någon politiskt intresserad som jublar. Men det här handlar ju inte om politik. Nej, det handlar om någonting helt annat. Vad då för någonting? Jo, jag tänker så här. Vår hjärna, den är uppdelad i två halvor. I den vänstra sidan, där processar vi logik, matematik, och där är det liksom struktur, ordning och reda. Den högra halvan, den handlar om intuition och känslor. Det är där vi får nya idéer. Och det är där vi kan liksom få impulser. Och när det gäller att ta emot ifrån Gud, då funkar det inte riktigt med det här logiska. Därför att Gud, han gör alltid någonting som går utöver all mänsklig logik. Så när Jesus sa till lärjungarna att kasta ut näten på högra sidan, ja, då gick det ju totalt emot allt logiskt tänkande, allt sunt förnuft och all deras erfarenhet, att det hjälpte ju inte att kasta ut på högra sidan. Men nu var de öppna för den impuls som Jesus gav dem, och därför lydde de Jesus och lät liksom den högra hjärnhalvan ta över, och så fick de en jättefångst. Och jag tror att ska vi få resultat i Guds rike, då måste vi måga bryta de här mänskliga mönstren. Öppna oss för de himmelska impulserna och höra vad anden säger till oss, som ofta går långt utöver vad vi kan fatta och begripa. Och därför står det i Ordspråksboken 3:5 att förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. När vi läser om människorna i Nineve, så står det att ja, de kunde inte skilja på höger och vänster. Och jag tror inte att de var så dumma så att de inte begrep vad högra handen var och vad vänstra handen var. Men de kunde inte skilja på det mänskliga och på det gudomliga. Och det är det vi måste också lära oss att skilja på. När vi får mänskliga tankar och när vi utifrån våra mänskliga erfarenheter och upplevelser fattar våra beslut. Men Gud önskar att vi ska styras utav den ande som går långt utöver vad vi kan räkna ut. Han vill göra mer än vi kan fatta. Halleluja. Och så står det i Nehemja bok om att det fanns två stycken lovsångskörer. Den ena kören gick till vänster om muren och den andra kören gick till höger. Och till vänster, där fanns fiskporten. Till höger, där fanns vattenporten. Går vi till vänster och låter oss styras av vår logik, ja, då kommer vi till fiskporten och så får vi fiska hela natten utan att få någonting. Går vi till höger, då kommer vi till vattenporten. Då får vi uppleva det här flödet som bryter fram som ifrån en källa i vårt inre. En ström med levande vatten. Och i den strömmen där upplivas allt. Halleluja. Och så står det att Benjamin, han fick 300 silverpenningar. Och talet 300 i Bibeln, det talar om tillräcklighet. När Gideon skulle strida mot midjaniterna så hade han 32 000 man. Men 300 man var tillräckligt för att befria och besegra fienden. När Simson stred emot filisterna, då tog han 300 rävar och så band han facklor i svansarna på rävarna. Och 300 rävar var tillräckligt för att besegra fienden. Noas ark, den var 300 alnar lång. Det var tillräckligt för att rädda både djuren och Noa och hela hans familj. Halleluja. Och vi ser att Jesus, han är tillräcklig. Har vi honom, då har vi allt. Då kan vi säga som David: mig fattas ingenting. Alla gåvorna finns i honom. Allt det vi behöver finns i honom. Det vi ska söka, det är Jesus. Och när vi finner honom, så har han med sig allt det andra. Halleluja. Och vi ser att den här Benjamins stam, de var välsignade mer än alla de andra stammarna, verkade som. Och det är väldigt intressant att se att det var många i Benjamins stam som var vänsterhänta. Det står bland annat om Ehud som i domarboken 3 med sin vänstra hand dödade den fete kungen i Eglon. Och nu är det så med hjärnan att det är den högra hjärnhalvan som styr den vänstra handen. Så när Ehud dödade kungen, då var det på den intuition som den högra halvan gav honom. Det står i domarboken 20 om att det var 700 män ifrån Benjamins stam som var så träffsäkra med slungan så de kunde träffa på håret när. Ja, när Guds ande får inspirera oss, då blir det en profetisk träffsäkerhet som träffar mitt i prick. Så vi ska öppna oss för den anden, vara mottagliga för de impulser som den heliga ande ger oss, så att vi inte är så fyrkantiga och ska säga fastlåsta i mänskligt tänkande. Jag kommer att tänka just nu på en god vän som jag har som var i en stor församling och skulle predika. Och så hade de ett sånt här körschema så att 11:27 eller någonting i den stilen, det var på minuten i alla fall, så stod det predikan. Och då sa min gode vän så här: skojar ni? Nej då, det var fullt allvar. Ja, sa han, då går jag. Ja, jag kan förstå honom på sätt och vis. Därför att om vi rationaliserar bort den helige ande med alla våra punkter, ja, då arbetar vi faktiskt förgäves. Vi kan lägga ner alla våra program och våra punkter och så låter vi istället den helige ande ta över. För det är faktiskt bara han som kan göra det. Om inte han bygger huset, då arbetar vi förgäves. Då kan vi hålla på med all vår verksamhet och alla våra program och alla våra idéer. Det är totalt bortkastat. Vi behöver den heliga andes uppenbarelse och ledning i allt det vi gör för att vi ska få några resultat i Guds rike. Men Benjamins stam, de är intressanta därför att det var i den stammen som den första kungen, nämligen Saul, trädde fram. Ändå var Benjamins stam den näst minsta stammen och de fick det minsta området i hela Israel. Men det var, tror jag, ingen stam som var med och påverkade så oerhört mycket som just Benjamins stam. När David var hotad så var Benjamins stam den stam som trädde upp till försvar för honom. Och vi kan läsa om flera profeter, 7 olika profeter som var just ifrån Benjamins stam. Jeremia, Joel, Obadja, Amos, Mika och Habakuk var allesammans ifrån Benjamins stam. Och jag såg att Benjamins stam, det nämns inte mindre än 63 gånger i Bibeln. Och det verkar som att ingen stam som hade fler uppdrag än just Benjamins stam. Och även i Nya testamentet så var ju Paulus just ifrån Benjamins stam. Och det står om flera olika tjänster där det var benjaminiter. Till exempel benämns som fäder, Herrens tjänare, missionärer, diakoner, äldste. De var författare utav bibelböcker och de benämns som levande och trogna. Men Benjamins stam blev vad de blev på grund utav deras relation till Juda stam. När Judas stam kom tillbaka ifrån fångenskapen i Babel, då var Benjamins stam med dem. När de andra 10 stammarna försvann och skingrades för vinden, då fanns Benjamin fortfarande kvar och var med och byggde upp templet och murarna. Och tillsammans med Jesus så ska vi som Benjamins representanter vara med och bygga upp det levande templet. Mura igen revorna i muren och resa upp den levande staden som kallas för församlingen. Halleluja. Och det var ju en liten och det var en svag församling eller stam som gjorde också många misstag. De utplånades ju nästan igenom det förskräckliga de gjorde emot Dina. Men ändå så fick de på något sätt nåd. Och när Bibeln talar om de Herren har utvalt, så står det så starkt, tycker jag, i 1 Korinthierbrevet 1:26. Inte många var visa i världslig mening. Inte många mäktiga förnäma. Men det som var dåraktigt för världen, det utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, är det som inte finns till. Det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Och det står om församlingen i Philadelphia också. Väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord om uthållighet. Och därför ska jag bevara dig. Och i 5 Mosebok 33 och 12 så profeterar Moses om Benjamin och talar om vad som ligger i framtiden. Och där står det så här: Herrens vän är han. Han ska bo i trygghet hos honom som alltid överskuggar honom och som har sin boning emellan hans höjder. Ja, när vi är hos honom, då är vi i trygghet. Hans sköld och skärm bevakar oss och vi bor under hans skugga och vi är trygga i hans omsorg. I 1 Mosebok 49 och 27 så profeterar Jakob om Benjamin. Och där säger han så här att han är en glupsk varg. Om morgonen förtär han rov, om aftonen utskiftar han byte. Ja, det låter ju lite dramatiskt. Benjamin, han är inte en liten dvärgpudel eller tax, men han är en glupsk varg. Och du vet, när vargen jagar i flock, då tar de bytet. Och vi är, när det gäller vår relation till fienden, så är vi som en vargflock som tar byte ifrån fienden, rycker det ifrån honom. Och när aftonen kommer, då utskiftar vi bytet, står det. Då räknar vi in de som har blivit frälsta och födda på nytt. Men så har vi en annan motståndare också, och det är vårt kött som vill sticka upp lite grann. Men se på köttet som en liten mops som bjäbbar lite grann. Och så kan du med vargens auktoritet sätta mopsen, den gamla Adam, på plats så att han vet vad han hör hemma någonstans. Och så kan du vara med och vinna en underbar seger, som det står i psalm 18 och 30. Med dig kan jag skrämma härskaror. Den minste i Guds rike är starkare än de största härskaror ibland fienden. Och Gud kan vinna seger igenom få, lika väl som igenom många. Och en person tillsammans med Jesus är alltid i segerställning. Så därför behöver vi inte böja vår rygg under någon slavpiska, utan vi kan, precis som det står om Mordokaj, som också var en benjaminit, bara med några ord vända på hela situationen som han fick vara med om och rädda hela det judiska folket. Gud vill ge oss visdom igenom den helige ande att säga de rätta orden, att handla på rätt sätt, att ha en övernaturlig uppenbarelse och vara fyllda med kraft som verkligen gör skillnad både i vårt eget liv och för andra människor. Med den helige ande så kan vi uträtta mer på några minuter än vad vi kan göra ett helt liv med vår egen kraft och med vårt eget förstånd. Och när vi ser det förhållandet, ja då ropar vi: kom helig ande, kom över mig, inta mig, fyll mig, led mig, använd mig. Och så får du vara med om ett övernaturligt liv och en övernaturlig vandring tillsammans med Jesus. Är det inte det vi vill uppleva? Ja, jag är i alla fall trött på mig själv. Jag är trött på verksamhet. Jag vill ha den helige andes uppenbarelse och kraft. Jag vill ha ett vidrörande ifrån himlen så att jag kan vara med och göra skillnad i den här tiden. Och känner du detsamma så är du välkommen. Ska vi bedja med och för varandra här i slutet på vårt möte. Amen. Tack Jesus Kristus för att du leder oss, Jesus, och du vill visa oss någonting mera, någonting högre, någonting större. Tack Jesus Kristus att vi får lyfta blicken, Jesus, ifrån oss själva. Lyfta blicken ifrån allt detta mänskliga, Jesus. Alla de gamla hjulspåren, Jesus. Tack att du har ny välsignelse, du har ny kraft, Herre. Du har förnyelse i den helige ande att ge åt var och en som söker dig. Tack Jesus att vi får ropa till dig, Jesus, förvänta ifrån dig och räkna med dig, Herre. Det är du som ska göra det, Jesus. Jag tackar dig, Fader i himlen, för att du vill bekläda oss med denna kraft som gör den svage stark. Och vi bekänner, Jesus, vår egen totala svaghet, vårt eget misslyckande, vårt totala beroende utav dig, Herre. Det är bara du som kan göra det. Och tack för att du vill göra det, Jesus. Vi vill träda tillbaka och så vill vi släppa fram dig, Herre. Vi välkomnar den helige ande. Du får ta över, Herre, i Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen.